Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Landskrona Boys-podden bjuder på en stor intervju med Billy Magnusson. I avsnittet pratar tränaren bland annat om sin förvåning över Erik Edmans avhopp och samarbetet med den förre sportchefen. Billy Magnusson ger också sin syn på klubbens vägval och berättar varför han själv inte vill ta över sportchefssysslorna. Han pratar även om varför Pontus Farnrud skulle passa i Boys, varför klubben bör ha en scout och på vilket sätt Boys sticker ut i fotbollssverige. Samtalet innehåller mycket mer än så, exempelvis Soma Al-Majeds känsliga flytt till HIF, sälja spelare kontra allsvensk comeback och om Billy Magnusson kan tänka sig att inte dela arbetsplats med radarpartnern Max Mölder. Som vanligt börjar avsnittet med en faktaruta.
Ålder? 44.
Bor?
Landskrona.
Familj?
Föräldrar, syster, systerbarn i den närmaste familjen.
Utbildning?
Jag är utbildad lärare, idrott, matematik och specialpedagogik.
Moderklubb?
Påstödelsens BK.
Senast du åt, vad åt du?
Det var fokus, det var gröt och en baguette faktiskt. En liten baguette.
Senast du pratade i telefon, vem pratade du med?
Max Möller.
Senast du tittade på TV, vad tittade du på?
Om jag inte var slöjtittad så var det faktiskt ÖIS mot Sundsvall igår.
Senast du lyssnade på musik, vad lyssnar du på?
Ja, det var radio, så jag har knappt koll på vilka de spelar, men det är där jag är oftast i sällan, men utan det är radion som kör.
Så. Din viktigaste vardagsrutin?
Ja, men det är nog att vi, för det är nästan gruppen, har vi fått en rätt bra rutin på träning, så att det är de flesta morgnar på fyra gånger i veckan så har vi lite gymträning tillsammans, så den är bra att hålla, inte det, så försöker jag promenera lite själv, så att just den här vardagsmotionen skulle jag säga den viktigaste rutinen.
Vad har du som fritidsintresse?
Umgås med folk givetvis, vänner och så, om man reser tycker jag, så det får vi säga är mitt fritidsintresse där. Att tiden finns.
Tyngsta merit?
Ja, alltså egentligen tycker jag, det är lite sådär, men meriter för mig, det är ju om jag vill lära yrket, när man har hjälpt elever till att lyckas och så glädjer jag dem, men kopplar man till yrket nu som då är tränare, så får det väl vara avancemanget till Superettan med Boys, som jag säger, som den tyngsta meriten utifrån, den betyder väldigt mycket för klubben och det betyder mycket för mig också.
Bästa fotbollsmatch som du själv har spelat?
Min bästa match faktiskt Halmia hemma 98. Division Södra hette det då innan det blev Superettan. Det var det året vi kvalade sen till Allsvenskan också. Jag nykom jag och blev tvåa. Jag lyckades med konststycket att göra två assist som högerback. Vi vann med 7-1, men jag var ingen pigmaskin när jag väl spelade, så det var stort för mig. Och fick väl till och med två av tre, vad som är, de tre bästa i Kvällsposten. Så det var väl första och sista gången man var med i den kategorin, men det var skoj. Så det var min bästa fotbollsmatch jag spelat.
Bästa fotbollsmatch som du har coachat?
Alltså, jag går nu tillbaka till vår match 21 mot Gais. För det var någon form av, det var inte perfekt, men det var så mycket som var bra utifrån var vi kom ifrån. Och att vi även hade lite strid inför matchen. Och det var första gången det var 500 personer, som säkert var fler. Dock Gais-supportar på plats. Man fick lite helheten igen med lite publik och så. Så jag skulle vilja säga det. Sen är det klart att i närminnet så derbyt här var ju en fin upplevelse för oss. Men spelmässigt har vi bättre mot Gais än vi var i derbyt. Men den klingar ju högt att ha vunnit ett derby också.
Bästa spelaren som du spelade med själv då?
Men jag är säker för att säga igen Pontus Farnrud. Både spelaren och människan. Det var hög klass och det var bara att ge hem bollen, så löste han det. Så det var rätt så gott som försvarsspelare att fokusera på och göra sitt. Och sen i speluppbyggnaden så, och när vi spelade in med Simpa, så var det ungefär när man var trängd, så passade Pontus och löser han det. Så då ser man bättre ut ibland med bollen än man var också. Så att, och sen grymmer jag.
Bästa spelaren som du har tränat?
Ja, den är svår. Jag gör det lite enkelt för mig utifrån att det är väl han som just nu är hetast. Det, vi får säga Jakob Blöke. Det är faktiskt många här i Boys som jag håller väldigt, väldigt högt, som både jag tränar men också har tränat. Men sen är det klart i Halmstad, om man ska gå dit igen, så är han ju tränat sig rätt så varmt lite grann. Jag Gudmundsson och så också bra, men jag håller Jakob så någonstans där. Det är en Landskrona kille som nu blomstrar. Det får vara han.
Bästa tränaren som du själv har haft?
Det är lurig. Man tar ju alltid lite grann. Men jag tycker att när jag kom till Boys, inledes hade jag haft föräldrar till min pappa bland annat och Christian Hansson pappa och så vidare. Men, och de gjorde ju ett bra jobb på det sättet. Men annars när jag kom till Boys så är det Patrik Johansson. Och han, jag har alltid älskat fotboll och varit intresserad och så. Och varit hyfsat kunnig. Men han lade mig grunderna utifrån allt från solförsvar till olika vinklar och så. Och också att det är det efter fotboll på Ile. Så att han gav mig den. Och sen måste jag ta med Rossi Drovic som på något sätt är fortfarande någon form av bollplank som jag pratar med. Just kring hur man hanterar individer och grupper och det sociala. Men också kan mycket fotboll. Så att jag tar de två då, så jag har gjort en halvgradering. Men jag har mycket att ta för många, så det är någon som jag glömmer så får jag vara ursäkt. Men ja, så är det.
Får vi se hur många graderingar du gör här då? Din favoritboysare genom alla tider?
Ja, men ja, den är ju också dumt så. Det som har ju spelat är många som var bra och så. Nu är det ju Pontus som bästa spelare, men jag tar faktiskt Daniel Milovanovic. Jag spelade inte med honom, men jag var ju supporter. Han gjorde tre år, sen är jag vän med honom och vi pratar ofta. Och det är också en fantastisk kille, så Milo får ha ett omnämnande här.
Inspiratör?
Alltså, egentligen försöker man, jag hittar inspiration på många och de är ens närhet. Men jag har ju fantastiskt, vi har ett fantastiskt bra team här. Det är klart att många säger det, men jag menar verkligen med Max som jag har hängt med så många år, som ständigt utvecklar en och utmanar en och stöttar en. Och jag hoppas att han känner samma sak kring mig. Och sen Amir som man har nu fått liksom jobbat med några år, och Sebbe som har kommit in, och Cosma och Johnny och Lasse och allt va. Så de inspirerar mig. Tittar jag större än så fotbollsmässigt, så det är klart att alla de här Guardiola och sånt, men det Serbi och Brighton, det är ju någonstans, jag är ju Evertons supporter, men jag försöker verkligen stay Brightons matcher, för jag tycker det han gör är fantastiskt. Så då tar jag han också som liten outsider då.
Ditt livs värsta ögonblick?
Så man har ju haft tur, jag skulle nog säga det som, alltså det är ju alltid förknippat tycker jag till någon form av, tyvärr oftast när någon går bort eller blir sjuk och så vidare. Och det närmaste jag har kommit är väl riktigt när min farfar gick bort i alla fall. Det var tufft.
Ditt livs bästa ögonblick?
Ja, nej, men nu, det är ju lite kopplat samma sak. Nu har jag fått många positiva saker i livet, tycker jag. Det är man glad för. Men nej, men man ser alla glädje som finns runt omkring. Jag har inte sett det något specifikt. Det kan vara lättare att säga något som har varit väldigt tufft, eller tufft, tråkigt. Medans allt man upplever. Man har sett folk utvecklas och man får en snärhet med bra. Liksom. Jag tar det så när jag bara bryter ner till ett ögonblick. Det blir större än så. Liksom.
Det är onsdag förmiddag när vi sitter här. Det är träningsled idag. Två dagar kvar till Öster borta. Ni har lika många poäng som Öster. Ni är 7 i tabellen, de är 4. 13 poäng var det där. Boys har 4 raka matcher utan förlust. Hur mår du nu när ni har hittat flytet?
Nej, men det är klart. I det lyckat här så är det. Man säger ju att det inte blir påverkat, men det är klart att man blir påverkad. För att när det går bra och vi spelar bra och spelarna utvecklas, så mår man också bättre och starten kommer. Så just nu mår vi bra, men vi vet ju också att det är ju, den här branschen är speciell så att det vänder fort, utan det viktigaste för oss är ju att inte bli bekväma och tro att nu går det av sig själv, utan göra samma grundliga förberedelser både med analys av motståndare och vi tränar, men också hålla uppe gruppen i liksom på tårna. Så att vi mår bra för tillfället, men det är nästa match som har bedöms efter, så att gäller att göra jobbet hela vägen in till fredag så att jag faktiskt får en bra prestation och bra resultat i en tuff match liksom. Jag mår bättre nu än jag gjorde efter 4 matcher när vi hade en vinst och 3 förluster, så är det.
Efter 2 inledande förluster här, Sundsvall och Utsikten och sånt, så var det många som drog paralleller till säsongstarten förra året där det gick sämre. Vad har ni gjort för att vända på trenden här nu och för att inte hamna i samma läge som förra året?
Jag tror först och främst det vi hade med oss efter 22 år, hur vi löste det både med gruppen men även hur vi vände överens på saker som man inte alltid gör, men ibland så hamnar man i ett läge där man känner att något måste vi göra också för mental, alltså för gruppen till att få lite energi igen. Så ibland kan det vara en stor förändring, ibland en mindre förändring. Men det vi gjorde 22 hade vi med oss. Det var nog jobbigare 22 utifrån att då hade man inte riktigt begärt trädgat så framgångsrikt i år hela vägen med kval, arrangemang och en väldigt bra försäsong. Så det till vi lärde mig av, det vi har gjort då som vi gjorde nu egentligen, förutom att någonstans förhålla oss till våra principer, inte rucka på det, hur vi tränar, vilka huvudprinciper vi ska spela fotboll, både med boll och utan boll, liksom det har vi behållit. Men vi har någonstans tittat på vilka spelare vi känner just där och då, var i form och hur vi skulle maximera och få ut det mesta av dem utifrån vad man trodde, och så har vi positionerat lite annorlunda med bollen men även hur vi försvarar. Jag har ett träff, sen kan man ju veta att förra året, så om vi bara tittar siffror på det, så gick vi från ett 4-3 som vi hade kört slagiskt i 3-5-2 som blev 3-4-3. Nu har vi gått lite grann tillbaka till 4-3-3 som grund, sen är det inte alltid så vi ser ut, men vi har det som grund, så vi kan vara här någon annanstans när vi är sammanfatt säsongen, men och det är så det funkar i fotbollet på den här nivån, liksom, att du måste vara lite flexibel tycker jag. Men förhålla sig till sina principer, och jag tror det här med att det är så lätt att man ska göra om allting. Då tror du sen någonsin åt gruppen att det vi har trott på, som vi har sålt in på där innan du kom hit eller som vi jobbade med tidigare. Om du kullkastar det, då tror du köper en lott och du kan få träff. Får du inte träff så har du svårt. Vi någonstans har gjort justeringar utifrån, som jag sa, utifrån spelare i form. Och så har vi ändrat lite grann när vi positionerar oss och gett lite olika instruktioner till olika spelare. Då kan du ändå ta en utgång utan att det blir tufft igen. Sen är det klart, får du fler utgångar efter varandra, då kanske det, du inte har ett jobb kvar. Men just lärdom 22 hade vi med oss 23, vilket gjorde inte enklare men tryggare att jobba i den miljön som var, när det var lite stimmigare.
Den här flexibiliteten, 2 tydliga detaljer i sättet ni spelar, det är ju liksom att ni droppar med Melko Jonsson i spelet utan boll, så att ni ligger liksom som en fembackslinje, och så Kofi Azar går ofta in centralt i pressspelet, och Ousmane Diawara som egentligen är central forward går ut till vänster. Kan du berätta om de 2 detaljerna? Jag förstår att det finns fler än så, men de här är ju väldigt tydliga.
Nej, men alltså tittar vi på egentligen Melko är ju både mittback och mittfältare, Jonsson. Samtidigt så känner vi att vi vill egentligen inte rucka för mycket i hur vi försvarar. Alltså, på detta sätt kunde vi försvara på liknande sätt som vi tyckte vi ändå hade blivit ganska bra på. Om vi bortsett från Gais-matchen, det handlar inte om, för att försvara lite annorlunda faktiskt, vilket blev inte så bra. Så det bestämde vi liksom att det vill vi någonstans behålla, och då var det en ganska enkel lösning att när vi inte har boll så gör vi så. Och att det var naturligt för Melko också att försvara på det sättet vi pratar just honom specifikt. När det gäller det andra då, med handlar nog mer om utifrån hur vi ofta ser ut när vi tappar bollen, men lite grann hur vi ser ut många gånger när vi ska försvara, och vilka spelare vi vill ha, vilka ytor när vi vinner boll också. Så att det var lite, om vi gör det så är det lite kopplat till det också. Och det kan ibland, små justeringar kan ibland förvilla motstånd också utan att det inte betyder någonting. Så att lite sådana grejer som jag tänkte om.
Men som Azar och Diawara, är det individuellt anpassat eller liksom, har ni en annan spelare på Azares position exempelvis, kommer han också gå in centralt i pressspelet eller?
Det är inte, de kan ju göra det, de matcher har vi ju inte ändrat det så. Nej. Och de matcher har vi gjort det, så det är också en flexibilitet vi kan göra. Sen är det också faktiskt att det kan också vara så att vi under matcher kan, exempelvis som vi har gjort också mot Västra Sporta, be Jussi gå lite bredare. Och då blir det naturligt att Kofi i detta fallet som spelar närmast honom, det är naturligt för honom att gå upp centralt också. Och så får du en liten annorlunda spelartyp, kanske den som där nere en falsk nia i Koffis fall, och så har du kanske en fysiskt stark ytterforward i Ussis fall och så vidare. Så det är ju lite just för att när motståndarna ibland har hittat en lösning, okej, bra, så kan vi justera utan att det blir konstigt för någon. För Ussi har spelat ytterforward så mycket, Koffi har under sin tid både här gjort några inhopp och startat några matcher nia, men de har spelat mycket i Djurgården också sånt där. Och då, Kan du också få lite olika spelartyper, det kan vi vilja. Alltså, Västerås hade ju väldigt fysiskt central mittback som faktiskt, ja, jag tyckte ju faktiskt att du var väldigt snäll mot honom, men han lyckades med fysiska spel göra lite svårt husig, och då var det lite mer spännande att ha en Koffi som låg droppa, och så var inte han lika sugen på att kliva, och så hade helt plötsligt Ussi en annan motståndare, och då fick lite effekt på det. Så. Det är något vi har pratat om, och så killarna lätt kan justera utifrån när vi upplever saker. Sen i samspel med dem ibland, ibland är det bara så att göra det liksom.
Vem har varit hela Superettans bästa spelare så här långt? Du ser ju inte bara ditt eget lag, du ser mycket, även för nöjets skull känns det som ibland.
Ja, det är så. Nej, men man har tid. Det är inte så att behöva titta på fotbollen just där man är. Hela Superettans spelare. Alltså den är ju också svår, men jag tycker ju att Västerås, det ska en vän så att de gör väldigt bra.
Kalle Karlsson.
Ja, precis. Och som gick utbildning upp. Jag tycker att där har vi två spelare som jag tycker har stuckit ut. Det är Daniel Asko, det är Simon Johansson. Vi lyckades naturalisera dem. Gör det väldigt bra till Kalle, och det är fantastiskt med Simon i den matchen. Och även i den andra Asko. Där har vi två spelare som jag tycker, utifrån att de inte är det kanske de som folk pratar om mest som har stuckit ut, om jag, då tar ju dem. Sen finns det fler.
Ask, som ju faktiskt har ett förflutet i Landskrona Boys.
Ja, precis.
Är det en spelare du hade velat ha i ert lag?
Ja, så det är klart. Alltså, jag tycker han är så bra så, och det är en kille, så det är klart att det hade varit intressant. Men... Jag tror ju Västerås i bollen också, vi får säga, så att jag ska inte måla upp någonting. Men han är ju inte bra, och Simon Johansson också. Så det är lättare att vi rådhållsmässigt och utifrån bakgrunden att man kan skulle kunna titta på det. Men Simon tror jag stannar Västerås.
Här i Boysland så pratas det mycket om Melko Videls potential och hans säsongstart. Hur lyckades ni lösa honom från Malmö FF för att skriva så pass långt avtal?
Mm. Är det ju egentligen... Så Melko har ju, det är en Landskrona kille, och så han har vi ju haft koll på under flera år, och så ja, sen någonstans blev det kanske mer aktuellt när han då året innan var utgången till Division 1 och gjorde det bra, och ettan i Olympic, och så hade jag kvar med Malmö. Sen exakt på turen gick, det var ju Erik som satt och pratade med Danne och Jejersson i Malmö liksom, och med agent och så, men jag kan väl säga så, det var ungefär liknande som med Emil Lindman när vi lyckades få loss honom, att det fanns en gemensam samsyn kring hur hans utveckling skulle bli bäst, och just nu kan det vara bättre att Landskrona än Malmö FF, och kan det gynna bägge, eller alla möjliga parter, så det är bra. Så det var ungefär ett liknande upplägg som Emil Lindman, så stannade jag där, och vissa saker får man inte säga liksom, utan, men det var ju, i detta fallet var det ju också en dialog mellan Erik och Jägersson och Danne liksom, Andersson.
Har Melko Videll varit på en så pass hög nivå att du ser en risk att ni kanske förlorar honom redan i sommar?
Så risk? Jag brukar inte prata risk, jag brukar prata möjligheter. Men utifrån vad han har gjort, och han är inte ensam och han är ung, så ja, finns möjligheten. Det tror jag är risken. Men så, sen tror jag att det är ändå hans första år på den nivån. Hade jag tittat på spelare så att utan potential. Vi har andra spelare som till och med nästan yngre som har gjort minst en som tidigare. Så det är olika spelartyper, men jag vet inte. Kanske inte, det är svårt att säga. Jag ska inte säga hur de tänker. Men Melko är en av de spelarna som verkligen... jag förstår att klubbar kan vi inte säga.
Men har ni fått någon till er så att ni vet att klubbar är intresserade av det?
Ja, nu har jag ju sluppit de uppgifterna lite mer. Både först kan Erik vara här, och sen nu har ju Michelle avlastat genom att han tagit Eriks roll i det fallet. Så att det är ju de som sitter på dem. Jag vet att han uttagits bra för mig i alla fall. Så att, jag tror, hade det varit en skarp läge så borde jag, tror jag, hade känt till det. Så, men Jag vet inte.
En annan Melker då, som vi har varit inne på, Melker Jonsson, han har ju klivit fram i den här rollen som mittfältsankare. Tidigare har han ju varit tydlig med att men, vi ser honom främst som mittback. Mm. Vad gäller då?
Ja, men som jag sa, vi är väldigt inne på också att vi använder honom som mittback defensivt och sexa offensivt oftast. Och det är ju nästan en hybrid, för det är ett sätt som han har jobbat under sin tid i Djurgården och Lidingö också. Så det är så att det är, jag tror bra fotbollsspelare som Melker Jonsson är, och vi har ju fler än honom, men vi har Joar Rapsson kan jobba både som mittback, ytterback, vi har Tekats nu som gör samma resa, och vi har liksom Kamil som kan ligga brett och han kan ligga lite mer i boxen, med Robin Zerbic som kan vara, jag kan räkna på Ussi och Kofi. Alltså för mig, bra fotbollsspelare klarar att spela på mer en position, så bra skola det är vi idag, plus att vi har ett spelsätt som där dens, alltså våra positioner är inte alltid, alltså våra höga bred, en hög bred Kamil kan vara en ytterback i den lag och så vidare, alltså så att jag ser det ju mer som att det är den typen av spelare vi vill ha hos oss, som vi kan använda på olika positioner, utifrån att då kan vi också forma dem och bli ännu mer flexibla i hur vi angriper motståndare och så. Han är just nu en viktig spelare hos oss, sedan man kallar han sexa eller mittback, det kan man, han klarar av bägge positioner. Och han får göra det dock när han spelar just nu, så att det är roligt, och det tycker också att det syns på honom nu. Att det, alltså han är bra av detta här, spela vecka ut, vecka in och vara hel och blir lite, får uppa kroppen lite bättre än innan. Så att, ja, det är intressant att följa och han fortsätter att utveckla sig.
Melker Jonsson är ju en del av den här mittbacksekvationen som har blivit en brinnande fråga efter Filip Anderssons tråkiga hälskada. Sonderar ni marknaden där, eller känner ni att ni har vad ni behöver för att täcka upp efter det hålet som man väl ändå får kalla kommer efter er kaptens långa skador från att missa resten av säsongen?
Ja. Ja, men alltså egentligen för mig så handlar det inte om att en skada ska göra någonting mer akut, för du ska alltid ha alternativ redo på alla positioner. Det anser jag. Det är viktigt om man vill fortsätta utveckla verksamheten med allt det vi sitter liksom där. Sen är det klart utifrån, som du sa, vi tyvärr för Filip då tappar vår En av våra stöttespelare, det är vårt titta på hur bra han har varit fram till detta hände, och vår kapten också. Så det är klart att det uppstyrar någon form av en spelare som inte kunde använda resten av säsongen. I detta fallet är det mittback. Filip är i mittback, han kanske inte ska spela någon annan, blir inne på flexibla spelare till. Alltså, just nu, någon som matchar så har ju Tekats gjort väldigt bra. Och vi har andra i truppen också, så att, och fönstret är stängt just nu, det är inte aktuellt. Men jag skulle vilja säga att vi är öppna för bra fotbollsspelare i alla positioner, så länge som vi känner att vi har en miljö eller en möjlighet att vi kan göra oss bättre, men också utveckla spelare. Så att ha 10 spelare på en position, det kan inte det jag tycker är intressant. Men jag skulle vilja hitta en mittback som passar in hos oss, som också går att liksom, utifrån ekonomi och allt det där. Det är inte så att vi har liksom slänga massa pengar på. Och det är också, man kan säga, en potential för utveckling på det, så är det ju en lucka. Men vi har ju också sett här nu, visst det är 2 matcher med att vi har fler än kanske bara de spelare som man sätter fingret på, de är mittback, utan vi har ju andra. Vi kan ju ha Melker Jonsson som ren mittback, och Alex har kommit in och Edwin också spelar lite mittback, och vi har några till liksom. Så att vi får se, bygger rätt mittbacksalternativ upp, så kommer vi säkert titta på det, men fönstret är stängt än så länge. Så det kommer inte hända de närmaste tiden.
Vilka, kan du rada upp namnen som du ser som alternativ då, just på mittbacksfrågan?
Nej, men alltså tittar du, Hedenqvist är ju ganska givet.
Det förstår till och med jag.
Ja, alltså, namn Johan Rapp har du med Jonsson. Du har ju då Täcket som är inne.
Precis.
Emil Lindman, absolut. Emil Dahlqvist har varit inne.
Emil Lindman som spelade en del mittback när han var
inne. Ja. Och som också liksom har gjort det. Vi ser ju lite annorlunda även där i Johan Rapps roll kanske kontra den andra mittbacken. Så där har du några alternativ. Sen har vi några av de yngre, men nu är ju Alex skadad och Perlman har varit mycket sjuk och William jobbar mycket i.
Precis.
Så där är ju där var ändå en sexnamn liksom. Så att Det är alltså ett alternativ. Det är alltså, som jag sagt igen, att vi är alltid öppna för, vi har ju också både vill och jobba på utgående kontakt, så det måste man läsa till, till att om man eventuellt gör detta fönstret, det, det är ju inte bara kanske för att det ska rakt in och utan det kan också vara att man säger att okej, okay, nu kan det bli bra, bra konkurrens, men det kan också vara viktigt för oss när vi går in i nästa fönster om inte alla är kvar liksom. Det är så det funkar. Men det viktiga så här igen, det är att vi sitter med liksom alternativ som hela tiden gör att vi inte blir kockade från skadad. Liksom.
Med en tom sportchefstol, även om Michel sitter lite på den också, klubbchefen Michel Ekberg. Vem tar Erik Edman sysslor nu?
Nej, så rakt av är det Michel. Utifrån att det är han som tagit den. Och det tycker jag också. Jag var tydlig med att jag tror inte det är bra om vi bara ska liksom okej, nu var det 9 månader, men nu går vi tillbaka som det var innan. Så, utan det är bättre att klubben får ta sig en funderare hur, ett, hur kanske vi hamnar där vi hamnar, att det blir som det blev och att, hur har vi förflyttat oss framåt under den här tiden. Men också, vad är det som gör att om vi rekryterar, eller vi då rekryterar in en, för trots att det är de som bestämmer det, det är jag, rekryterar in en sportchef. Hur ska vi se till så att det blir mer långsiktigt eller långvarigt än det var blev den gången, och man talar om de bitarna, och sen är det nästa fråga, är det en sportchef som är det som är mest effektiv för Landskrona BoIS, eller är det en scout eller en teknisk direktör? Det tycker jag, det är styrelsefrågor som är väldigt viktiga för att vi ska kunna ta nästa steg, för uppenbarligen så har vi möjlighet att genom ekonomin att det inte har kunnat vinna tidigt, vi hade möjligt, och nu är jag inte kvar, och då tror jag inte att man tänker igenom, för det är lätt annars att man bara, okej, okay, nu backar vi. Ja, men vänta lite, varför ville vi en sak, men nu vill vi inte, då kan man utvärdera varför det blev som det blev, och ska vi gå samma väg igen, men kanske vara tydligare, eller tänka annorlunda, eller vi ska gå en annan väg. Men jag tror, för BoIS, där vi nu tar steg hela tiden tycker jag, både sportsligt och organisatoriskt, kring sporten, men också kring klubben, så anser jag att vi sitter ju på en tung position. Säger de det att vi skulle en sportchef eller en scout eller en teknisk direktör, den frågan släpper jag till de som bestämmer, i det fallet i styrelsen. Så fokuserar jag och Max och gänget på att försöka utveckla spelarna och laget liksom. Och därför tror jag det var viktigt att just nu Michel tar Eriks roll. Utifrån att det är han som är den som är sportchef året ut, eller vet man inte, när det är att bara säga men vi går tillbaka som det varit, för det är precis som att då är risken att tror att man okej, okay, det här funkar, vi kör vidare. Jag tror för att utveckla klubben så är det viktigt att vi ändå tar de här månaderna till att fundera på hur ska vi gå vidare, hur ska vi bli bättre som klubb, för att vi vet ju inte, några förluster så kanske inte jag vill ha kvar mig eller Max eller så, eller helt plötsligt så kanske vinna någonstans, men vet jag.
För tidigare, då hade du sportchefskisslorna. Har den frågan varit uppe på tapeten nu efter att Erik Edman lämnade? Har du gjort inrösthör där? Har du fått frågan om du ska fortsätta sköta det? Och sen misstänker jag ändå att i praktiken så blandar du väl dig lite kring såna här frågor. Det är väl naturligt?
Ja, nej, men det är
bara... Huvudtränare med din status.
Om vi börjar med den första frågan så var jag tydlig, men vi hade ju har ju upp sig på fredagen och så kom ut på kvällen där, och sen på söndag morgon innan vi hade då träning då inför derby på tisdagen, så hade vi ett möte som jag vet, ni skrev om i tiden också då utifrån egentligen när jag lyssnade på dem så sa vi också att det är bättre, som jag sa till dig, just nu så tror jag att det är inte rätt att vi bara liksom okej, vi tar steg så går vi tillbaka, utan det är bättre att vi ta och fundera på hur ni vill ha det organisatoriskt och fundera på hur kan vi hamna där vi hamnade, och så blir det också bättre för Landskrona BoIS. Sen när det gäller det här med att vara involverad, det är ju vi lär mycket nu som vi var då, jag och Max var med och Kosma och så vidare utifrån vilka spelar man tittar på. Så det är inget konstigt, det är egentligen bara att någon måste stå som också ansvarig som sitter med det. Och då var det jag tidigare, sen hade jag avlastning av Michel, och sen kom Erik som också hade avlastning av Michel. Då är det bättre att Michel tar de här, det är han som är styrelsens närmaste gubbe liksom, kring det sportsliga. Och så, sen är vi involverade i det. Så är det sist, så sportchefen tar det sista beslutet kring truppbygget. Innan var det jag, sen var det Erik och nu är det Michel. Sen får vi se vad det handlar sen liksom.
Ja, som du säger, några dagar innan derbyt mot HH så sa Erik Edman upp sig och er ordförande Anders Ekblad uttryckte förvåning över det när han fick veta det just den fredagen där. Blev du förvånad och hur fick du veta det?
Jag blev väldigt förvånad där. Jag träffade dig på morgonen innan vi hade dubbelpass där och då sa han ingenting och det kan vara naturligt, han kan inte ha bestämt, jag vet inte, men jag fick det vid ett samtal på Erik på kvällen. Där han egentligen sa att det är skarpt läge, så alla är det och det kommer att komma ut när som helst. Och det var ungefär det jag fick reda på, sen så vet jag inte mycket mer.
Vad tänkte du då?
Jag först och främst förvånade så blev man liksom, oj. Det här kändes konstigt på något sätt, det gick så fort och just att man inte, ja och det har jag fortfarande, det har jag tydlig med, jag vet fortfarande inte vad det var som egentligen, och det har jag inte fått svar på heller, jag var egentligen som var som menas och jag har inte fått svar på styrelsen heller, så att utan det här med att man har, alltså vi tycker olika saker och kring saker, det är naturligt, det är vi ju min ledarstab varenda dag, hur vi utvecklar varandra och ibland håller man med att den här spelaren är jättebra och ibland tycker man så och så här ska jag jobba med scout innan jag vill jobba så. Därför har man ju en huvudtränare och man har en hästtränare och så vidare. Och samma sak med en sportchef och då bestämmer sportchefen för dem. Så, utan att göra stor grej, för jag tror det är också viktigt nu att jag vill inte göra någonting av det, för att det blir någonstans har vi skapat lugn. Killarna ska inte behöva läsa igen att det är någon som slänger hit och dit. Så då har jag valt att vara väldigt passiv och jag har ingen anledning att göra något annat än jag skulle bara önska att jag får reda på vad det var. Men det vet jag inte och det har jag gjort när, från början var jag inne på att försöka luska i det med och prata. Men jag känner att lägg fokus på det sportsliga vill jag och ta an min grupp. Och det kommer jag göra framöver också liksom, utifrån det han sa. Förvånad, vet fortfarande inte mer, men också sagt att det är viktigt för klubben att man tar lärdom av kanske och analyserar verkligen varför hamnar vi där vi hamnar. En gång vet jag inte. Är det genom en sport att vi utvecklar vidare eller genom en annan tjänst? Men att...
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Vi behöver ha in en person till i någon roll, det är väldigt, väldigt tydligt tycker jag, för att kunna ta nästa steg. Och då pratar jag inte bara allsvenskan, utan klubben är ju mer än bara en A-laget. Det är ju faktiskt en akademi där vi liksom hjälper till med Kalle, så gör ett jobb och Kaos.
Eller Wilstrand.
Ja, Kalle Wilstrand. Alltså just att du har den som länkar sig, om det är en sportchef, en chefscout, en teknisk direktör, det lämnar jag till de som har del i slutsfattandet. Så en gång så försöker vi ta ut bästa laget och lägga bästa träningarna.
Erik Edman han har hållit låg profil efter att han sa upp sig, men i ett sms till oss på HD har han bland annat skrivit citat, jag och tränarstaben har olika syn på hur klubben ska nå dit man önskar och hur de utmaningar och möjligheter som finns i verksamheten ska tas om hand och utnyttjas på bästa sätt, slut på citat. Om du ska sammanfatta era månader ihop, det blir ju knappt ett år. Vad är din bild av det där knappa året ihop med Erik Edman?
Nej, men det var väl det. Som du sa, jag vill inte gå in och prata så mycket om det, för det bara en gång, jag vill inte skapa någon rubrik här, för att det är inte killarna förtjänta av det när vi har liksom skapat det lugn efter en turbulent tid och de jobbar stenhårt. Utan jag är jätteglad att vi rekryterar in sportchef. Två, jag är jätteglad att det var Erik Edman, för att han håller jag högt utifrån så som jag kände honom när jag hade spelat lite med honom och vi är jämngamla och samma syn kring hur man jobbar med fotbollsspel, alltså hur man ska spela fotboll. Sen betyder det inte att man håller med om allting, men att det, är liksom, det finns ju olika sätt att se på om man vill spela fotboll, och där är ju väldigt lika. Och det pratar jag och så pratar jag med Angel Max och Amir och så. Liksom. Känslan är ju väldigt bra och att det gör det, och sen få in en extra person som kan titta ännu mer både på just det här säkerställda att akademin kontra de spelarna vi har och i konkurrensen liksom, och ligger de kontra vilka vi ska eventuellt smitta upp, och så får vi konkurrenssätta våra egna spelare, men även dåliga koll på just att det är inte lyckats på rätt sätt akademin, men också för det var något jag kände när jag var sportigt, det var helt omöjligt när jag tittade på de matcherna framförallt träningen, för att man hade ju fullt upp med sitt, och just för den personen och sen att bli ännu skarpare på scouting, för jag menar, vi har ju tycker jag har haft flera bra rekryteringar de här åren, men sanningen är det är för vi tycker det är väldigt roligt, och sen har vi suttit mycket på bortaresor och gått igenom massa, och sen har man suttit själv hemma och haft hit och dit och tycker det är roligt, och jag måste ändå hylla de vi har namn som är fantastiska på det, och arbetsbelastningen och mycket de vi lägger ner, men också duktiga de här med Max som har varit med mig mest liksom, men sen har ju Kostman kommit in också och så, men så det har ju gått, men just att finna en som är dedikerad till de grejerna ser vi väldigt mycket fram emot och utveckla scoutingen ännu mer och så, och det är inga konstigheter, och sen har vi fortsatt med samma, det var också viktigt som att vi fortsatt med samma tänk att utveckla unga spelare, för det är något som vi har gjort, vi har lyckats med flera år, det fortsätter vi med. Sen blir det som en ska man också vinna fotbollsmatch och så, så att det är viktigt att man tänker till att vi är unga spelare, sen har vi också hittat en del spelare i närområdet, lägre divisioner, alltså vi har ju Otto som tog vi faktiskt från Eskild och Klur, sen var den kanske lite lättare, men Zuma tog vi från Hitta, från då två andra, Filip Olsson, Patrik tog vi från trean, Hormo och Eskild. Också vi är ännu skarpare på att hitta de här guldkornen liksom, för det är också något som tar lite tid. Där och då var det ju spelare som vi kände till. Det var när Max hade koll på Zuma och både Patrik och Filip hade vi bägge två tränat och Filip hade jag haft. Och så att det var ju genom liksom att man hade koll på grejen, men ska man bygga upp ett nytt nätverk? Alltså ny kontroll över hur Saridon ser, så krävs det tid också. Och det var ju så för oss innan, så just en person som kunde göra de här grejerna. Det var det jag såg framför mig, och därför blev jag väldigt glad att vi gjorde det och att vi tog in Erik.
Hur gick värvningsprocesserna till när Edman var sportchef? På vilket sätt var du involverad och vilka var involverade?
Det var ju egentligen inga konstigheter. När vi hade spelare, så vi hade möte varje vecka, bra dialog liksom. Och när vi hade tankar och spelare som vi såg, så lämnade vi till honom och bara tittade, och sen så kunde det komma en feedback, och sen hade han ju spelare som han hittade, så kan vi titta på den liksom och så. Så inte syvende sist så är det ju, var det han som var sportchef, så han hade sista beslutet att vi har velat gå för den spelaren, och sen så var det han och Michel som tidigare var jag och Michel som egentligen hade förhandlingarna liksom. Så det var inte konstigare än så, och det tycker jag funkar bra.
Men hur var det för dig? För, som du säger, du har ju suttit på liksom veto tidigare, och så nu har du en sportchef som någonstans har det sista ordet. Omställning, eller?
Nej, inte alls. Eftersom det var tydligt önskemål från min sida så var det inte det, utan någonstans så kände jag liksom att det är rätt så skönt liksom att man ibland är liksom delegerad ett uppgift till andra för att kunna få en läge som var det samma sak här, och en gång som sa att jag fullt förtroende för att om han sa att den här spelaren vill jag verkligen ha och så litade vi på det, och det var ju aldrig så att det var någon spelare som sa nej och då tror jag aldrig att jag hade tagit dem heller, så att sen var vi inte alltid liksom Jag gör en tia, och ibland men säkert kan vi inte hitta en bättre, men jag vill. Så, och sen när vi kom då till skarpt läge, det tycker jag var det han som bestämde, och det var aldrig något, det var därför vi just igen tog in den tjänsten, och det är därför jag sa igen att vi behöver en person till i någon form, sen om det är sportchef, scout eller det är teknisk digitör, det är fan att bestämma, men det behövs om vi vill kunna fortsätta utvecklas.
Men vad tycker du då, sportchef, scout, teknisk direktör?
Så Sverige är inte sportlig, så säger alla bara för att det är helt grepp och dåligt. Det är inte det jag säger, men jag tror där vi är nu, utifrån också styrelsen också, det kanske vad de önskar av sportchefsrollen, om vi tar den exempelvis, så tror jag att vi ska tävla bäst. Sen kanske den tekniska tar att det är bättre, för då har en scout. Om jag tänker på en teknisk direktör, en scout, så har den liksom annat också. Men...
för de som inte är med på vad en teknisk direktör
är. Ja, det kan inte ens själva det där. I min värld, om jag pratar om teknisk direktör, så är det kanske en person som har både koll kring klubbens akademi, inte akademichef, för det kallar liksom, och jag är en gång, men som har koll på de bitarna också. Kan vi hjälpa till med scouting på avsidan, kopplat till att okay, vi har det och så vidare. Så, det är väl nästan samma sak, så att, men det jag känner framförallt, det jag tycker att vi ska bli ännu bättre på, det är hur vi scoutar. För det har varit en nyckel för oss att lyckas. Sen har det ju varit lite, det har gått på att vi har haft koll när vi kom in i det. Men att vi fortsätter att utvecklas och både ta från större klubbars akademi, men framförallt också fortsätter liksom, glöm inte bort de här. Patrick, Phil Goodson, Zuma, Almagied, Phil Utterson. Det är det egentligen som jag känner.
Vilka hjälper er med scouting nu?
Jag vet inte hur offentligt allting är, så att jag droppar inga namn. Men Erik hade ju en grupp som han byggde upp, och den gruppen är kvar. Jag ser ju att George var ute i stod det offentligt, så att han är med.
Och sen är det någon Skånesport skrev om det.
Ja, men precis. Så det är inga kontakter. Så det är några stycken som är med. Sen har man ju också, vi, i och med att vi har drivit det, vi har varit i den rollen, så har ju både jag och Max och även Amir som har många års erfarenhet kring ett kontaktnät. Så att man har ju byggt upp ett kontaktnät också som inte är scoutar för oss, men som man känner att den där personen, inte för att agent rådgivare, har rätt att bara öga utifrån vilka spelartyper vi vill också. Så. Då lyssnar man ju alltid lite extra på den typen, och det är också en del av sportshållet, det är ju ett nätverk och finnas där liksom, att det, även om ibland inte har det ett intresse, så kan det vara rätt bra att man uppmärksammar och bibehåller kontakter liksom.
Pontus Farnerud, han har ingen klubbadress, har ett förflutet som sportchef, och du har ju redan hunnit till honom här. Skulle du kunna se honom i en roll här i Landskrona BoIS? Har du lekt med den tanken? Har du sagt det till honom rent av?
Jag pratade med Pontus när vi var inne i den första processen. Då hade han ju precis gått ur en annan roll nästan i Göteborg. Så mycket kan jag berätta, och det gjorde jag ju för att tycker det, som jag sa tidigare, och tyckte det jobbet jag gjorde i Göteborg också. Jag kunde uppskatta det, inte för att jag tyckte han gjorde det bra. Så att i min värld, så absolut. Sen vet jag att Pontus har mycket annat i sina grejer han håller på med också. Så att jag vill inte säga att det är klart. Alltså, att få in en person som är väldigt bra, som har stort boyshjärta och som kan fotboll. Det känns dumt om man inte är intresserad. Sen har jag valt att inte... vi pratades innan, men det var tydligt att det var för tidigt att hoppa på någonting annat. Sen har vi bara sprungit på varandra i Marbella liksom, men inte mer. Så nu är det lite också som jag sa, att därför vill inte jag hoppa på det direkt, om nu det ens är styrelsens huvudspår, utan det är bättre nu, tar jag tid att utvärdera hur ni ska ha det, och i alla de rådarna jag pratar om så skulle Pontus vara aktuell, enligt mitt att säga.
Alltså, oavsett om det är sportchef, ja. Scout eller teknisk direktör, han har den kompetensen.
Han är för gammal för spelen nu, så det är han inte aktuell för det, han är övrigt, ja.
Om man kollar på era utgående kontrakt, så är de inte särskilt många. Vi kan rada upp namn. Svante Hildeman, Johan Rapp, Filip Andersson, Alexander Tekac och Alec Brandt Erlandsson. Ni brukar vilja vara ute tidigt med förlängningar. Johan Rapp, det har vi skrivit om tidigare, att där har ni erbjudit en förlängning där han vill avvakta och så. Vilka för ni en dialog med här nu?
Nu är det en gång. Nu är ju inte jag sportchef, så nu kan jag vara lite tråkig, men jag ska ändå säga så här för att ge det lite. Alltså att det är just det här att nämna fem namn, det har ju varit något som vi har jobbat bättre på hela tiden, att ligga tidigt ute. När man kommer till sista året, då är man nästan på gränsen redan för sent. Alltså, Frenke ville göra det minst tre fönster innan, framförallt när vi pratar
potentiella. Vi har ju förlängt Johan Engvall innan och det är klart att det är ju, alla vet ju vad vi är där liksom och så. Så att, den tror jag ligger rätt så mycket pris just nu i alla fall. Utan lite fokus får vi se vad klubben bestämmer för sen. I övrigt, om vi tittar på dem och Alec är ju skadad, så det är också lite lösning för honom, Brandt. Och jag har ju varit också rätt iväg i Bologna ett tag och så. Så att, den lever ju sitt. Jag pratade faktiskt med Alec igår om det om helheten och så. Så att, det är inga konstigheter med den biten utan vad vi gör. Och sen när det gäller...
Men vad sa ni då?
Nej, vi pratar med om hur han bodde och vad vi gör rent fysiskt med skador och så. Där. Han har en bit kvar innan det kan bli aktuellt att spela fotboll. Så mycket kan jag berätta sen så vill jag inte säga för mycket. Men nej, och måste kolla killen också och att det funkar liksom. Och så, han kämpar på nu med sin rehab. Det har ju inte riktigt fått kontinuitet i saker någonting av olika anledningar. Alltså, så att, det var ju ett sånt samtal, men där och då var det också liksom att vi liksom vi pratar om hur han känner och framförallt vad är det med skadebiten. Så det var inget, det var ett normalt samtal mellan spelare och tränare.
Och det är knät som spökar.
Ja, ja, ja. Mm. Och sen som sagt, Johan har vi ju redan betat av de andra och Filip, ny speciellt station. Han opereras ju i dagarna och kommer missa jobbet ut och sen ganska kontakt ut. Så det, jag känner någonstans att i Filips fall så han är ju mer än bara en fotbollsspelare också. Det vet jag vad han betyder. Så det är ju lite där med Filip, han är småbarnspappa, han har ett heltidsjobb, han ska tillbaka från en svår skada. Så att den känns som att, och det tror jag det vore dumt mot Filip kanske också mitt när han ska opereras och allt har hänt, att först ska du ta beslut om det, utan låt den ligga lite grann och så får vi se vart allting landar. Och det tror jag visst är det klubben och Filip, inte jag som bestämmer. Och sen har du Svante och Täcket kvar då till Cats och det är ju lite samma sak. Alltså, de är ju, de har varit, alltså de är ju inte, det är inga seriepotentiella spelare. Så ibland får man också utvärdera och nu har ju Alex kommit in i en ny roll för att inte spela så mycket. Och Svante har ju sin, har ju stått en del av det kallet som står med. Så att, där tror jag också att, just när, det sa jag redan förra året, just när det var den typen av spelare som låter ju hemskt sig, då är vi lite äldre. Så ibland tror jag att där känner inte jag samma stress kring att vi måste springa med en förlängning tidigt, utan det kan ibland falla sig naturligt och de i Sverige har alltid utvecklas. Så det är så jag resonerar. Sen är det inte jag som tar en beslut. Men jag vill ändå ge dig lite vad jag säger på det utifrån de dubbla roller och så.
Sedan du kom tillbaka till BoIS så är det ju 9 spelare som har lämnat för högsta ligor. I 5 fall är det väl så har ni fått övergångspengar. Hur många spelare har ni själva betalat för och liksom gett övergångspengar till för att knyta er till BoIS? Adam Egnell är väl ett sånt exempel, va?
Ja, det är ju vår största investering.
Ja. Hur stor var den investeringen?
Nej, stor kan jag säga. Ja, precis. Sen har jag inte full koll på hur Erik hade det här nu med de här sista. Men det jag kan säga det är att de summorna som vi har investerat, det är ungefär de summorna som istället för att prata utbildningsbidrag från unga spelare så har vi istället för att någon fast summa deras avtal eller sånt. Egentligen är det en icke-summa och vi har varit tydliga där att vi har inte den möjligheten. Men hade inte, och ja, nu är det lite bättre, men jag tror inte att vi ska lägga massa pengar på det om det är något som känner wow. Så egentligen de summorna där det är mer eller mindre utbildningsbidragspengar. Fast i vissa fall så har vi, precis som någon spelare har haft hos oss, en färdig klausul inskriven i ett kontrakt. Där, okej, det här kan en klubb höja upp och lösa ut mig för. Liksom, extremt små summor kontra vi har dragit in på våra försäljningar och nu också att vi snart får in andra gångs för Jakob liksom.
Ja, Jakob Ondrejka som flytt till Royal Antwerpen i Belgien. Hur mycket betyder de här övergångspengarna? För, men det är inte jättelänge sedan vi exempelvis rapporterade om att men, det är för många bossmanfall i BoIS och sånt. Ni har ju styrt om kursen där. Börjar man redan se effekterna på detta eller krävs det ännu längre tid?
Nej, jag tycker vi börjar se effekterna om vi pratar på att vi har ju, som du sa, av de 9 som vi inte, alltså som vi har velat haft kvar men som har lämnat i hög upp, så har vi fått betalt för 5. En effekt är också att vi nu får in, för det är inte alltid att de stora pengarna kommer vid första, utan att okej, okay, den potentiella spelaren, om vi tar Jakob, så kommer vår stora summa komma nu kontra då. Och det finns det fler möjligheter att hända med de som är ute. Så det är en effekt också. Det är det är mycket lättare nu för oss när vi kan berätta det för när agenterna sitter. Alltså att vi tar mycket väl, som du sa, på kontrakt. Alltså detta vill vi ha. För att detta betyder trygghet för spelaren. Det betyder också att vi kommer inte stoppa spelaren. Vi kan också vara beredda på att säga okej, första steget kan vi inte inbringa, men andra steget kan vi inbringa mer, om vi tar Jakob exemplet. Och då är det också lättast att det har funkat tidigare. Så sitter och säger att det där tror jag inte på. Ja, men då kan inte vi den rätta klubben för dig. Så nu har vi kommit till ett läge, nu sitter inte jag och gör de här förhandlingarna nu, men jag var med när vi byggde från att vi var etens kontrakt och det var minus på kontot och det var hit och dit, till att vi nu sitter i en väldigt bra situation. Och det syns också på hur kontraktsituationen ser ut i truppen. Att visst, vi har 5 utgående kontrakt och även om han är 0-4 så är det speciellt allt som har varit kring honom. Och det är egentligen bara Johan och dem som man kan säga vi är 200% potential som vi inte har lyckats, alltså innan vi kommer in i den här sista säsongen. Och det är ju något som jag tycker är väldigt, väldigt bra utifrån vad vi var med. Det är generellt sett tror jag det är väldigt få klubbar på den här nivån som kan ha samma siffror. Så det är ju något som vi ska vara stolta över och vi ska vara rädda om. Och vara tydlig med när vi bygger vidare på att det är så här vi jobbar. För jag tror också att kan man visa för att spela själv, spela hans familj och spela hans rådgivare att alltså, vi står för vad vi säger. Men det funkar för dem, så om du tror på det så kommer det funka för dig också. Och det är rätt gott att ha med sig, för det ser vi det sist. Så det är sådana grejer som gör att vi kan locka in spelare också. Att de säger att andra har gått vidare och att de pratar gott om klubben. Det är ju något som är väldigt positivt också, när man inte bara att de stöttar på läktaren ett helt gäng, men man har ju, alltså de kommer hit när de är hemma och vill träna och man har sms och rins och så. Så det är ju grymt roligt faktiskt. Och bra.
En av de här flyttarna, den mest uppmärksammade, var ju Somal Madjid till HIF. Hur ser du tillbaka på den tiden när han lämnade för er värsta rival?
Så att Zuma gjorde en fin resa och han som vissa andra, och inte bara av de som gått vidare, har ju betytt mycket för oss, utvecklat oss, men också betytt mycket för andra spelars utveckling. Så att det är ju det jag tar med mig för de 3 åren som det blev, va? Det tänker ju väldigt mycket för att sen lämna han. Sen kan man säga som så här att om vi zoomar ut Landskrona BoIS i HIF, jag vet att detta kommer säkert att vara konstigt om man inte lyssnar ordentligt. Så har jag ju full förståelse för att Zuma väljer att gå till en allsvensk klubb. Sen blir det alltid känsligt, men vi ska också ta med oss att Zuma var inte... Det hade kommit upp i en viss ålder att hur många chanser får han till den. Ja, och det vet han om och vi har en jättebra relation. Jag beundrar människan och fotbollsspelaren Zuma väldigt mycket. Jag säger inte bara svart på vitt hit och dit, utan jag vet vad han har gjort för mig och för klubben och så. Så. Egentligen inget kort. Sen blir det alltid känsligt när det är BoIS och HIF. Och tvärtom också. Så det blev vad det blev. Jag förstår att det finns en ilska. Men för mig så beundrar jag människan. Jag beundrar fotbollsspelaren. Och jag har sportsligt sett förståelse för att han valde att gå till ett steg upp. Men jag hade gärna haft en kvar och han kunde varit med och gjort oss, vår försorg ännu bättre. Sen har det inte blivit så bra för honom utifrån det skadade jobbet. Och HIF har satt ner till trend med det. Det är så där ibland. Ja, som jag säger, det är min syn på det. Sen sitter inte jag och säger att det är okej att spela springer med någon klubbar. Jag vet om att det är inte bra. Det blir sällan bra. Det vet jag man kunde säga till Zuma också. Att det kan bli tufft. Sen har jag full förståelse vad han gjorde. Än igång, vi har en väldigt bra relation. Och jag undrar en människa på fotbollsspelaren.
Med tanke på att du och Max och flera här har väldigt gott öga för Zuma Al-Madjid. Skulle ni vilja ha tillbaka honom? Och om svaret är ja där, skulle det ens vara möjligt med tanke på det här känsliga läget?
Det blir fel för mig att stå och prata om spelare som har kontakt med en klubb. Det ska man inte göra av respekt. Det ska man inte göra. Och sen är den här extra känslig. Så det känns som att den passar på utifrån just respekten också för jag ska inte sitta och prata om kontakterade spelare med klubbar. Det ska jag inte göra. Men jag förstår din fråga.
Det här med att ni slussar spelare till högre nivå, det är ju en hel del som undrar. Är det som är viktigast, att slussa vidare spelare? Eller är det att BoIS ska kunna ta steget upp till allsvenskan? Mm.
Jag, det är min värld så ska jag inte titta där. Som jag sa exempelvis, jag förstår de här killarna som har gått vidare för de har fått chanser att höga upp och vi har då ens lägen barnet i Superettan. Men det är också så att i takt med att vi gör det vid flertalet tillfällen så blir vi ännu mer attraktivare. Och förhoppningsvis så ska vi också till sist lyckas gå upp. Om jag bara tar på mina tränarglasögon så skulle jag vilja testa klar alla de spelarna som har lämnat oss av de nio. Men jag förstår också vad vi är. Och jag menar ju på att framförallt så länge det inbringar pengar så skapar det förutsättningar att vi exempelvis kan, som vi också investerat mycket i, har en fysio på heltid och kör vi GPS-system och vi har analytiker som då ASS-tränare också är med givetvis men som med kameror och vi filmar och vi ger feedback och miljön blir bättre och så. Så jag menar ju på att ja, det är en naturlig gångsving som vi är på näst högsta nivå. Så det är naturligt att det är attraktivt att gå till nästa nivå. Det är det för alla, skulle jag vilja säga. Och jag vill att de ska känna så. Men jag vill att vi ska bli så attraktiva att helst ska vi också gå upp. Men att de känner att alltså, det här är så ruskigt bra. Alltså, jag finns ju en grym analytiker, en grym tränare. Alltså, tränarna Max och jag är grymma och Cosma och allt runt omkring. Även om jag får det här i huvudet. Så kanske vi som klubb kan göra lite bättre än vi kunde tidigare, och vi kan inte möta oss med dem, men helheten blir ändå bättre. Då kan vi behålla dem. Jag säger inte att vi är där än, men jag säger att vi börjar närma oss, att vi även kan, för att prata inte bara pengar, utan jag pratar framförallt miljön. Att de ska känna att det kan vara värt att tacka när ett år. För att kanske vi kan ta steget nästa år, om vi stannar. Det är dit jag vill komma, jag tror att det jag spelar inte ena mot varandra. Det ska gå, sen är det klart. Rent egoistiskt, för att jag skulle kunna stå här ihop med mina kollegor och säga att vi har vunnit en serie så hade jag ju gärna haft de spelarna med mig nu. Nu har jag inte det, utan får vi utveckla andra och se om vi kan ta steget med dem eller om Casey eller Vila tar nya grejer så blir vi ännu bättre. Så, att, så säger jag det. Och det tror jag klubben är bra också att göra. Som jag säger det, så ska Boys vara en klubb som ska vara bland de 32 bästa. Alltså där vi är nu. Men vi ska alltid ha befinna att vara ännu, alltså ännu högre. Men det ska någonstans vara där ska vara, för det är kopplat till storlek på staden och så vidare, så känns det som att det är en rimlig målsättning. Men vi får inte bli kväll med oss ännu i slutet, men då står vi och säljer vi massa spelare och lägger pengarna på hög. Nej, vi ska vilja gå vidare, men vi ska göra det på vårt sätt, det tror jag brukar tjata om, jag fortsätter tjata om. Jag tror det är lurigt om vi skulle gå in liksom nu och köpa på oss fyra etablerade män och tro att det kan vara rätt. Och vi kan gå upp, och så blir ju värdet på våra spelare ännu mer. Men det kan också vara det som gör att okej, det vi byggt upp nu brister ner snabbt och så är vi nere i källaren igen. Liksom. Så att man ska ha respekt för de grejerna, men man ska fortsätta ständigt utvecklas utifrån sättet man vill utvecklas. Det är någonstans som jag tänker.
Apropå etablerade spelare och så, jag tänkte Emil Kujovic. Hans namn fick jag upp i huvudet här nu när han lämnade Djurgården. Har en bakgrund här och sånt. Ett namn som ju man tänkte när han blev klubblös, och han är väl fortfarande, var långt bort från liksom er nivå vad gäller ekonomi och allt sånt. Var ni där och högg och undersökte den möjligheten? Var han rent av aktuell?
Det är där egentligen att prata om det som var och inte var och så vidare. Det, alla namnen har skulle ha en knytning som vill man hålla kort då. Sen om vi gick in ett läge med Emil eller så, den passar oss lite grann på, för det blir att man sitter och pratar om andra saker, så att den håller. Då var inte jag sport.
Okej, du slår den.
Nej, jag
men apropå det här.
Ja, det var ju
nu. Ja, det var det nu.
Nej,
exakt.
Ja, det var ju sportchef för dig.
Nej, men i en svensk elitfotbollskontext, vad är det som gör att Landskrona Boys sticker ut? Vad är det som gör att ni ska kunna hamna i det här läget som du pratar om? Att ni ska kunna behålla spelare lite längre trots att ni inte har störst pengar på oss?
Ja, men det är miljö. Att vi gör det vi säger, och att vi har hög KB på oss själva. Nu ska inte jag jämföra med andra miljöer, men vi säger att vi vill alltid ha den bästa träningsmiljön utifrån den nivå vi är på. Har vi sagt sedan dag ett, och var det ettan för oss, och nu är vi superettan och så vidare. Och då är det liksom vad vi gör med killarna, det är en sak att säga det, men allt det här liksom är att mängden vi tränar, sättet vi tränar, vad vi har för möjligheter att utveckla dem på plan, på gymmet, på sidan om med teambildningsgrejer, med kostanalys, de bitarna. Alltså jag menar att skapa den miljön som är så attraktiv att du känner att
Ja, jag blir inte rikast här. Här och nu. Men detta kan vara min chans att kunna bli rik både på fotboll. Men kanske också då kunna ta nästa steg. Som exempelvis flera spelare gjort. Och nu ser vi då en spelare som går från man ska börja ställas på till Antwerpen. Att det förhoppningsvis då ska också innebära att vi fortsätter attraktiva. Men det är för att vi måste göra det, maximera allt vi har. Och jag tror att det kommer från vad vi klubben säger, och i detta fall att det är framförallt ledarna, men även sen styrelsen och så vidare. Och det går ner i spelartruppen. Och sen så får man någonting att jobba sig, och sen så pratar de inte annat. De pratar också med sina, de känner hit och dit, och så sprids det. Får man bra. Alltså de ser möjligheterna att utvecklas. Det tror jag är vår väg att gå. Det är vår väg att gå, och det tror jag stenar på.
Jakob Ondrejka har nämnts några gånger här i podden, med all rätt. Vilka potentiella hemvändare har du kontakt med? Jakob är en av dem.
Ja, men alla de som har lämnat oss har jag kontakt med. Alltså, sen vi började med Jakob, sen har vi ju Patrick och så vidare. Sen pratar om mer och mindre. Och då, jag tror så här, alltså, de är olika delar i sin karriär. Och då tycker jag också man ska respektera när du sitter och tjatar hela tiden. Nu kom. Jag menar, sen kan det bli aktuellt snabbare man tror i vissa fall, men alla de har man varit i kontakt med. Sen har jag ju som tidigare, men Rasmus Alm som jag har haft både i skolan och tränat i 19 och Rass har jag lagt. Det är också en kille som man har kontakt med mycket, och den är jätteboysar. Han brinner och får boysar full koll på från USA och sina matcher och så vidare. Så där har du ju en kille liksom. Levi har man lite kontakt med.
Jonathan Levi, ja, som du spelar
ju med. Ja, alltså den så att du ringer ner bara. Rings för knappt, men att det som jag stod och sådär. Det skulle vara inte så, sen är ju inte han, alltså Rasmus är ju verkligen, det är mest kronan, Jonathan har ju varit lite på olika ställen så också, så att, men det är väl dom utifrån, om jag går till mig själv, sen finns det ju andra spelare med hans kronan, alltså som att det är boys, men som kanske inte jag och alltså, det är samma kontakt fullt ut liksom, men det är väl de man har tränat som nu fortfarande, jag tror inte jag glömt någon nu, som fortfarande liksom är i boys då, som fortfarande är på en hög nivå tycker jag.
Om vi kollar på dagens trupper där vi är nu, så har man ju kunnat notera i de senaste matcherna att mittfältarna David Edvardsson och Adam Egnell inte fått så mycket speltid och sånt. Kan du berätta varför?
Ja, men det är ju lite kopplat till en igår. Det är en konkurrensstation, och som jag sagt tidigare, det är oavsett alltså ålder, oavsett vad du gjort tidigare, så är allt ingen färskvara. Det är precis som jag sa, att du blir bedömd utifrån, ja nu är vi bra för det var ju på fredag. Vi mår inte bra, sen kanske man faktiskt sett någon förlorar ibland, men när vi utvärderar, jag tyckte liksom att du tar de två namnen och så spelar ganska mycket under försäsong, cup och så vidare, och även i början på serien har vi utvärderat sen lite det vi kommer till, vilka spelare som kände där och då var i bäst form, och om vi kunde göra någon justering för att bli ännu hetare, så blev det så att valet föll där och då på andra spelare. Du var inne på Mikael Jonsson i den rollen, vi skapat honom. Koffi har fått en liten specialroll. Camille har blivit kvar på planen och fått en liten annan position. Johan Rapp och så som spelar. Det gjorde ju också att det ligger ett pussel. Så var det som så att där och då var det andra som vi upplevde skulle utifrån och utifrån om vi skulle positionera med Robin Zerbichen, han också som skulle passa det. Så sen är det ju klart att nu är resultatet gått ner, så passar vi också. Och då är det klart att ibland måste man, och det tror jag alla förstår. Ibland behöver man inte ändra för att ändra för att tro att man ska vara geniva i jobbet. Ibland, så länge du gör jobbet så får du fortsätta och ge lite förtroende också. Det innebär inte att okej, nu är det Peter, det kommer aldrig få chansen. Jo, det kommer skador, det kommer avstängningar, det kommer formdippar, formtoppar. Och det kommer den dagen där vi känner nu måste vi ha in den här spelartypen. Så att, helt naturligt, och det är egentligen... Det är aldrig kul att behöva sätta över någon, oavsett om det är de här två killarna eller annan. Men det är ju så här vi måste ha det på den här nivån, utifrån också den typ av grupp vi har, med att det måste kunna ske små justeringar. För det är unga spelare, och man ska inte tro att det är 30 matcher där allting bara går framåt. Liksom, utan det fungerar lite upp och ner en karriär. Och det är hur du hanterar det som tror jag visar om det blir bra fotbollsspelare eller inte. Samma sak som om du hanterar utgång på plan, viker ner då, eller har du problem? Och du bara kör, inga problem. Då glömmer vi vad som händer liksom.
Förra året så var det några spelare som var bänkade, som var missnöjda med dialogen med er tränare. Är det ett utvecklingsområde för dig och Max Möller? Eller hur ser du på det? Du vet ju vad jag pratar om, ja, exempelvis Victor Bilstrand.
Ja, precis. Jag delar inte Victors syn på det. Jag vill ju prata, men han vill inte prata. Men det var en annan sak. Sen måste jag säga, Victor, det tänker vi då. Efter all respekt och tans, jag vill inte heller att det ska bli någonting. Utan jag delar inte. Sen tycker jag det är bra. Det är väl klart att det finns ju alltid saker man kan göra bättre. Om någon spelare är missnöjd så har jag ju på något sätt inte varit tillräckligt tydlig med någonting. Sen är det i en konkurrenssituation, alltid 11 spelare startar och 7 spelare på, jag brukar gå 8, men det är 19:e. Och sen till och med har på läktaren. Alltså det är omöjligt att alla är nöjda. Sen brukar det enda jag blir besviken på, som jag tyckte det också, det är att, och det får man gå sig själv. Då har det gått så långt att någon känner att enda utvägen är att jag går och pratar medialt. Då någonstans har jag ju boostit i att jag kan ha känt att jag har erbjudit, du har sagt att nej, eller jag tycker jag har pratat nu, men och vi kanske därifrån har gått ut och sagt att jag hör vad du säger, men vi är inte överens sådär, men liksom då, till sist så ja, det är väl det, så det funkar, men jag måste inte säga som alla andra, det är absolut inte som möjligt, som är så alla, den dagen du är färdig någonstans så tror jag att du ska sluta. Sen tror jag det är helt naturligt. Det kommer säkert komma någon som är missnöjd i det också. Så det viktiga är bara att man... Jag brukar säga prata med, prata inte om. Bättre att prata en gång för mycket, en gång för lite. Och kanske de missar det där då. Utifrån att jag tyckte att jag hade erbjudit och inte fick den responsen. Och kände att då ska jag inte stressa. Liksom. Och det fanns också resultat med. Men det kanske skulle kommit en gång till. Jag vet inte.
Just medialt när sådana här grejer... kommer ut medialt, och vi på HD bevakar ju Landskrona BoIS. Hur är det? Jag menar, 2019 när du kom tillbaka så det var, vad ska man säga, det var på lägre nivå, mycket var kanske fröjd och sånt. Sen har du kommit till högre nivå, då har dykt upp lite sådana här funktioner, eller vad man ska kalla det, när Linus R. Olsson lämnade också, exempelvis i höstas. Hur hanterar du det när det blir sådana snackisar rent medialt?
Ja, alltså så länge som vi har dem i gruppen så betyder det att när någon vet så då blir det ju, så måste du ju prata med dem och förklara hur du ser på det. Alltså, än en gång, du ska ju prata innan, det finns uttryck som jag tycker jag har gjort det, men när någon person har gått ut och varit så, då måste du, kan man inte bara blunda för det. Då måste man ju prata så, okej, bra, hur hamnar vi här? Och så försöker jag reda ut det där, men du ska inte hänga upp med det. Då tyckte jag liksom processen med Victor, med Vilas var fantastisk utifrån att han var öppen då. Det är det bästa var så här, men vi har svårt att gå vidare och det tyckte jag all respekt åt honom. Liksom. Så det är ju så man får hantera. Då får man sitta ner och prata och så får man ju komma fram till att okej, okay, hur går vi vidare? Det är ju inte, gynnar ju inte någon egentligen. Jag som tränare ska inte såga mina spelare. Jag tror inte det gynnar att en spelare går ut och sågar en tränare eller en klubb heller. För det skapar en oro. Liksom. Så. Sen är det att det sker lite då och då. Jag säger, så länge som inte det sker för ofta, då får man se liksom vad det som gör att det sker för ofta. Men just det här att ta i saker och ting. När någonting händer så tar vi det. Så får vi försöka reda ut det. Fel får göras även på det sättet. Men det är vad som händer efter. Det är ganska så att om du gör fel på plan, blunda inte för det. Men det kan påverka dig där då. Du kan bara göra vad som är framtiden. Men sen kan man ju titta på video. Varför gjorde vissa vår plan? Men när jag som ledare, okej, hur hamnar vi här? Så får vi prata om det. Och det brukar. Efter det funkar bara. Jag tycker att det har sällan blivit att det har fortsatt. Liksom. I Linus fall så var det väl till och med så att den här ju lämnat. Men det kom ut så att jag har pratat med Linus efter. Så vi satt på oss med en timme. Så att inga problem med mig och Linus. Förtvärtom. Bara lera.
Men är det inte viktigt att man kan säga vad man tycker? Att det inte är, liksom, det pratas ganska ofta om liksom, en tystnadskultur inom idrotten, inom fotbollen och så. Ja. Är det inte viktigt att folk vågar kliva fram och säga?
Jo, men jag tycker man ska säga så som du och sitter nu. Mm. Det är det jag menar. Alltså, det tycker jag är jätteviktigt. Och därför så har man ju sina som tränare har. Det finns någon som har fler och mindre säkert också. Men vi brukar ha 3 schemalagda samtal med alla spelare, individuella samtal, schemalagda, inte säga, under året. Sen ska jag säga att varje träning så försöker du göra en check liksom. Sen det är därför man är med också och man reflekterar till någon och sen pratar man.
mer eller mindre med några. Det kan vara kopplat till honom med år, det kan vara kopplat till var du är i spelet och så också vad tränar du ut och kontra på hur det ser ut och så. Så du har de här regelbundna, och där menar jag på dig, måste du säga. Jag menar, jag blir besviken när spelarna tystar i rummet när jag ställer en fråga. Sen om de säger att jag håller med, eller säger nej, där håller jag inte med eller Max, eller så, där tycker jag sig. Eller att okej, okay, men kan man inte göra så, det är det man vill göra. Och där tycker jag liksom att den är jätteviktig. Och där måste du kunna säga, ja, som sagt, jag tycker vi har en öppen, väldigt öppen kultur. Sen som sagt, det är individer, det som passar dig passar kanske inte mig. Och då kan man ibland tolka olika saker, men jag verkligen försöker bjuda in till diskussioner på video. Vi har mer som sitter individuellt med dem, vi tar individuellt och vi försöker öppet. Och säger ju alltid att dörren är öppen, det är väl många, men vi varken säger det, men kallar jag också in. Och vi har ju den här principen kring laguttagningar, liksom, att när du lämnar en startelva till bänk får du alltid förklaring. Men om du står bänken av två så är det, får du inte förklaring. Därmed ska du precis under veckan få ett massa feedback. Samma sak om du hamnar utanför truppen för första gången från att ta bänken. Får en förklaring, men det är inte så att okej, okay, nu hamnar du inte på truppen igen. Blir bättre på att skita med din vänster. Ja, men det funkar inte så, utan det är ofta samma sak som vi pratade om då. Men under veckan får du feedback på hur träningsveckan går. Liksom. Så, någonstans den strukturen tycker jag vi är trygga med, och den har spännande väl kännedom kring och förhålla sig till. Och sen är de alltid välkomna att prata. Vi har våra tre framläggare, vi har veckovis att man har samtalen som på planen utanför man kallar in, och ibland känner vi att man måste prata för den här spelaren, vi får inte ut vad vi vill, eller den här spelaren har ett taskigt beteende, men det kanske ibland går till spelaren och säger wow, shit vad var det just nu, jag vill bara säga det till, alltså, så att de samtalen finns också.
En titt på Boys alla tränare genom historien visar att du är en av dem som varit huvudtränare flest säsonger i rad. Stannar du några år till så blir du historisk. Då är du etta där. Är det det du ser framför dig? Flera år till i den här klubben?
Jag har gjort det 24, så att just nu får man ju titta om man ska leva här och nu, så är det 24 som är utgångstänket. Sen vet man den här branschen. På olika sätt kan man försvinna, men så här är det. Inte säga för att det är ett team som gjort det här. Jag är väldigt glad på hur vi har flyttat föreningen. Och det gör väl också att vi har varit generellt sett framgångsrika i 4,5 år. Både genom resultat, ekonomi, genom att sälja spelarna också, att flytta oss upp till en hög nivå där vi får mer pengar till föreningen. Och jag tror också en gång vi har gjort det vi har sagt, och då pratar jag inte bara om tränat utan föreningen. Och det är väl också en anledning till att man kan vara kvar så länge. Sen tror jag att jag vet inte om jag hade rekommenderat folk att hoppa på ett tränuppdrag i en hemby, det är inte en by eller men en stad, för att det finns många baksidor med det också. Men jag tror att du måste någonstans vara trygg i dig själv, ta inte dig på för stort allvar, inse att folk är olika, så kan du nu åka vara i den här branschen i samma ställe i x antal år. Det är väl någonstans så jag resonerar. Sen hur länge jag är klar, det vet jag inte.
Vilka baksidor syftar du på?
Nej, men det är väl klart att du känner väldigt många. Det är väl en sak som jag har blivit mycket bättre på, som jag hade väldigt svårt att börja när man får lite grann kopplat till en partner vi spelar innan, när man inte liksom är något så kom. Spring inte runt och skriv massa skit i sociala medier eller spring runt och snacka skit. Alltså någonstans som du och jag med relation, och vi är grannar, vi är gamla klasskamrater, vi till och med är vänner, liksom, så den respekten kan vi ha för. Vi behöver inte tycka samma, långt ifrån, och jag har all respekt om inte tycker jag är bara och jag är lite och lite, men vi kan väl aldrig prata med varandra. Liksom. Det var något som jag kunde störa mig på väldigt mycket tidigare. Nu har jag stängt bort det från sociala medier, och jag har också valt, som sagt, det enda jag tycker, då går jag efter yogaperioder, då har jag ibland fått de som har namn som jag skriver att alltså, snälla, tycker inte synd om mig, för jag bryr mig inte. Sitt in och läs skit. För att man får tycka olika, men om man väljer den vägen så får svett. Det är väl det som jag ibland tycker på mina egna barn. Jag kan tänka mig att det har varit liksom, men de som är namn, sen familj och så, det är Det är de jag lider mest med. Jag tycker inte synd om mig själv. Utan vill någon tycka så får de tycka. Liksom. Det, jag vet att jag kan påverka det i min prestation. Precis som ett killarna. Då får jag lägga fokus på det. Men just den här. Det, jag ska inte nämna namn. Men jag har en god vän som också har varit en liknande position. Inte tränade också. Så sa att man till sist stängde in mig. Det kan man ibland känna. Att man, när det är tufft så funderar man. Men det är viktigt att man inte hamnar där. För att då, tror man, då stänger man ner sig själv också. Liksom. Men att stänga ut från sociala medier, så det ger, alltså i alla fall, det ger mig ingenting. Jag har någon vänner jag behöver och jag har mina åsikter, så att jag behöver inte in och läsa vad ris eller ros.
Men förr gjorde du det? Då läste du på
Nej, väldigt lite. Faktiskt, jag har ju lite mina första år i branschen. Jag har ju varit i Stormit Boys tidigare. Jag var ju i Halmstad, där var det helt lugnt liksom. Men någonstans så är det klart att det är mycket för att hålla vissa relationer med folk också, liksom, att man kunde vara inne och då kunde man läsa en del. Men jag faktiskt redan 2015, när det var kaos här i klubben, Svetsan var tränare, så då tog jag ett beslut som jag inte var slavisk på, men att liksom gå in väl bort, framförallt i olika sådana här forum och sånt. Då var jag kvar på sociala medier med Facebook och allt vad det heter. Men någonstans när jag blev huvudtränare så sa jag att lägg ner det helt och hållet. Utan du finns på mail, du finns i telefonboken, du finns i Messenger, finns i Klar, så att där kan du nå dem. Och du får ibland, men det säger jag en helt annan sak. När du får det, jag har inga problem med att folk skriver till mig på mail. De skriver på Messenger, de skriver sms. För det är någon som skriver för de tycker om saker och det måste jag respektera. Sen kan man aldrig diskutera hur det ligger fram då. Är det alla yrkesroller i världen du förfarar när du visste att du skriver till vdn på Pariet och så. Jag vet inte, men det har ingen problem med, för då är det ändå en personlig feedback. Men det andra, men det finns och då får jag ett aktivt val. Jag har valt bort det. Det gör att min värld är så mycket, mycket skönare. Jag dock säger igen, jag påtalar alltid när det är tufft, snälla läs inte. Och jag märker ibland folk läser, ibland så vill de vara snälla, jag vet inte vad den sa, nej, jag vill inte höra. Så där är jag i mitt lilla liv.
Vilka ambitioner har du med din tränarkarriär?
Jag vill bli bättre. Bättre film. Du är inne på det här uttrycket som jag blir ännu tydligare vad man kommunicerar och i det fallet. Och det är, alltså bli bättre på allt. Sen, nu är jag ganska boss. Nu vill jag ju nästa fotbollsmatch. Jag vill utveckla nästa fotbollsspelare tillsammans med mina kollegor. Vinner vi många fotbollsmatcher, utvecklar många fotbollsspelare, så ökar sannolikheten att vi kommer högt i tabellen. Och då vill vi kunna ta nästa steg. Precis som jag har full förståelse för spelarna som har valt att ta nästa idag och fått chansen, så är jag får prata om själv med och gärna med mina gubbar, inte främmande för att kunna ta nästa steg om man får möjligheten. Men det ska också inte vara nästa steg för att det är nivå upp eller vad det nu är. Det ska också vara rätt miljö. Vi har en bra miljö där. Framförallt har vi en grym stav att jobba med. Och det är inte alltid man kan, när man flyttar sig, ta med dem. Liksom. Så att absolut, öppen för att ta nästa steg, men det ska vara i rätt miljö. Så det är mina ambitioner. Det är inte så att du säger att det ska vara sig och så och där med exant och då, utan ständigt utvecklas och se vad som landar. Liksom.
Är du redo att splittas med din parhäst Max Mölder någon gång om det ringer en klubb som enbart vill ha dig och som inte ser det som någon form av paketlösning? Eller så ringer Max Mölder.
Alltså man ska aldrig säga aldrig. Jag tror så här, det hade varit väldigt minus för den klubben om inte de hade erbjudit oss möjligheten att jobba vidare i Europa. Pratar jag framför en möte och Max känner samma sak. Jag tror också man tar bort någonting av vårt team. Alltså jag tror att ibland vissa ska jobba ensamma, andra ska jobba i team. Så att det är väl där. Sen ska man aldrig säga aldrig. Och ibland kan det innebära att man någon av oss får sticka först och sen kunna spela. Eller att det går kanske från den ena parten att lämna och då får man ta ett beslut kring det. Men jag tror det hade varit helt minus om de inte hade erbjudit oss möjligheten att fortsätta jobba ihop. Dock är det ingen garanti att vi jobbar ihop hela livet ut. Det tror jag inte heller i sig, men under några år till. Och det är inte bara Max. Jag är jätteimponerad av mig och Sebbe. Kosmo också, nu har Kosmo ett jobb sin om också, men som jobbar helt. det är grymt att vi har fått ihop en sån stab med de här små resurserna i den här lilla klubben. Jag säger lite för att det finns många som är mycket större.
Billy Magnusson, tack för att du ville vara med i Landskrona Boys-podden.
Tack själv.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.